Jag kände så här när jag satt och förberedde mig att det var en sak jag sa förra veckan jag ska förtydliga lite så att det inte blir så förvirrat. Jag tar det ganska fort. Och där nämnde jag så här att självbehärskning och självkontroll, alltså hög självkontroll. Och då vill jag förtydliga att självbehärskning, det är en av andens frukter. Det är någonting som man lär sig mer och mer när man är kristen och som man kan behöva. Men självkontroll, när jag pratar om det, då pratar jag om någonting som en begynnelse till det som blir magi och kanske är magi. Och skillnaden mellan det hela är att självbehärskning, satt och funderade på hur ska jag förklara det med 4-5 ord bara. Ja, det kunde jag inte, men det var att lägga band på sig när man blir utsatt. Det är en bra definition rent vanligt sett på vad självbehärskning är. För vi som kristna, vi blir utsatta vid saker och ting. Vi är alltså den ena parten i ett gigantiskt universellt krig som pågår mellan de två största storheterna som finns, kan man säga, i tillvaron. Det gudomliga och det sataniska. Och där är vi medel och mål. Vi är medel för Gud att förmedla det goda och vi är mål för den onde att förstöra oss. Vi är sann, om ni tror att ni inte betyder någonting, glöm det. Ni är otroligt betydelsefull varenda en. Om ni så är sjuk, gammal, ung eller nyfödd spelar ingen roll. Alla har sin speciella betydelse. Alla har sin speciella värde. Alla som är född har rätten att säga jag är värdefull. Bara för att jag är född. Det finns en god Gud som har skapat människan, nämligen. Och det Gud har skapat, det är gott, fantastiskt och stort. Det där ska ni ha med er, värdet. För om ni har ert värde säkrat vid Kristi kors, alltså det han har gjort för er, det är det som är ert värde. Ni kan vara presidenter eller rännstensfolk. Ni kan vara kvinnor eller män. Ni kan vara barn eller vuxna. Ni kan vara rik eller fattig. Så är det ändå det som Kristus har gjort för dig som är ditt värde. För om du nu har 89 miljoner kronor på banken, vad ska du ha med dem till när du avlider? Du lämnar efter en massa anledningar till bråk bland dina släktingar möjligen. Men själv går du vidare så du får ju frid. Du kommer inte ha någon nytta av det överhuvudtaget. Så använd det du har till någonting gott när du ännu kan. Sen är det för sent. Och du vet inte vem som ska ta hand om det sen. Det värdet. Jag brukar köta på så mycket kring Jesus. Och så gör vi de här avsticken. För nu är det ju liksom tider vi måste varna lite för också. Men det är fortfarande syftet med Jesus. För vårt uppdrag är att bevara ett rent evangelium. Och stå för ett rent evangelium. Så långt det är oss möjligt. Väldigt höga anspråk är det. Vi kommer inte att lyckas helt. Men vi gör vårt bästa och så är vår strävan. Och Gud får hjälpa oss. Om ett evangelium ska få bevaras rent och helt. Ja, gissa vem som kommer att vilja fördärva det. Och han försöker. Och därför får man varna ibland för hur det kan se ut. Märk väl att jag då aldrig varnar för människor. Aldrig någonsin. Människor, Gud älskar alla. Och vill att alla ska komma till honom. Så det finns väldigt liten anledning att varna för människor. Och Paulus gör inte det heller. När han strider så strider han mot förstarna och väldigheterna i himlarymderna. När du ser en broder eller syster bete sig konstigt eller dåligt eller obegripligt. Ja, kan du föra han till rätta med din muns tal? Ja, lycka till. Det kan gå om Gud är med det. Men det är inte säkert. Men om det går i bön först och be, för när Gud lyssnar på din bön och du har kärlek i ditt hjärta för dörrbekning, då får du responser från himlen och då sätter han igång och agerar för dörrbekning. Han sätter igång och han saknar minsann inga resurser. Nåväl, det var det här med självbehärskning och självkontroll. Det ena är alltså någonting. Självkontroll, det är det vi ser mycket av idag. Men vi ska ha koll på läget. Det ska vara kontroll på allting. Det är rent förödande. För antikrist, han kommer att vilja ha kontroll varenda individ. Alla råvaror, alla resurser, allt som finns. Man har väl redan börjat inom banksystemet skulle jag tro. Och det kommer att fortsätta. Nu måste man nästan ha en smart mobiltelefon för att kunna parkera bilen. Vem trodde det om 7-8 år sedan? Alltså det var så fort. Och det här verkar så klokt och bra. Och jag mår alltid dåligt av det. För jag sätter det här i samband. Det är bara ett steg till och ett steg till. Mot det här som jag vet att kommer. Men okej. Så kommer det se ut innan det här kommer tillbaka. Och det är han vi längtar efter. Så må det ske då. Och hoppas det går fort. För jag längtar efter Jesus. Ja. Inte något annat. Inom församlingarna. Jag ska börja i... Och när jag säger inom församlingen, då menar jag också oss som grupp. Alltså grupper av individer som samlas för Kristus, det är ju en grupp. Det är en jord, det är en folla, det är en del av Guds kropp. När vi läser i uppenbarelseboken, så var jag förra gången var jag inne på andra kapitlet. Sände breven då, brevet till Thyatira. Och jag startar därifrån igen nu då, får vi se. Det här är alltså Johannes som får den här uppenbarelsen i himlen och uppenbarelseboken och sändebreven. Jag har åtminstone fyra dimensioner, jag har fått se då i varje fall. Alltså någon av dimensionerna är att det behandlar den tid som var. Någon dimension är att det behandlar egentligen allt som kan ske inom en stor församling. Och det är en annan dimension att det är olika tider och så vidare. Så nu läser jag det här alltså som gällande för befintliga församlingar idag i vår kultur. Så säger Guds son, han som har ögon som eldslågor och fötter som skinande malm. Jag känner dina gärningar, din kärlek och din tro, ditt tjänande och din uthållighet. Och jag vet att dina senaste gärningar är fler än de första. Men det har jag mot dig att du låter kvinnan Isabel hållas. Hon som säger sig vara profetissa och undervisar och förleder mina tjänare att bedriva otukt och äta kött från avgudar offer. Jag har gett henne tid att omvända sig, men hon vill inte omvända sig från sin otukt. Så jag lägger henne på sjukbädden. Och de som bedriver otukt med henne ska komma i stor nöd om de inte omvänder sig från hennes gärningar. Jag ska döda hennes barn och alla församlingarna ska inse att jag är den som rannsakar hjärtan och njurar. Och jag ska vedergälla var och en av er efter hans gärningar. Men till er andra i Thyatira, ni som inte hör denna lära och inte känner Satans djupheter, som man kallar det. Till er säger jag att jag lägger inte på er någon ny börda, men håll fast vid den ni har. Till dess jag kommer. Den som segrar och håller fast vid mina gärningar ända till slutet, honom ska jag ge makt. Och han ska styra dem med järnspira, liksom han krossar lerkär, liksom jag har fått den makten av min fader. Och jag ska ge honom morgonstjärnan. Den som har öron må höra vad anden säger till församlingarna. Så lät sändebrevet till ängeln i Thyatira. Den här församlingen har en mycket svår plats att verka på. Den är så pass svår så att det till och med finns av Isabels kraft inom församlingen. Det är inte det lättaste. Jag vet att jag har varit med i sammanhang då man direkt känner på en person, det här är helande, ta bort honom. Men idag gör man inte så. Man prövar inte liksom det här inre. Man tittar på det ytan. Men Jesus säger så här att, så säger han i 23 versen. Jag ska döda hennes barn. Det låter dramatiskt, men det betyder att hennes lärjungar ska bort. Inte dö, va, men läran måste dö. Och jag ska vedergälla var och en efter hans gärningar. Jag ska döda hennes barn och alla församlingarna ska inse att jag är den som rannsakar hjärtan och njurar. Okej, hjärtan och njurar, inre drivet, det är vad Jesus pratar om. Jag brukar kalla den inre drivkrafter. Gud kallar den hjärtan och njurar här, och det har lite olika funktioner, går inte in på det. Men det har med vårt inre att göra. Varför gör jag på ett speciellt sätt? Varför reagerar jag på ett speciellt sätt? Jag menar, vad är det som driver mig? Om jag är bitter, till exempel, så kommer jag knappast att bekänna och förstå att det bor fullt med bitterhet i mitt hjärta. Jag kan tolka allt som händer runt omkring mig i form av mina bittra ögon. Och då kommer det inte att visa sanningen. Det kommer bara att tala om för mig vad min bitterhet vill tolka det som, och så vidare. Och de här inre drivkrafterna, det var någonting som kvinnan Isabel absolut inte hade någon som helst aning om. Gud hade försökt att komma till rätta med den här kvinnan, falska profetisa. Nu pratar man i form av en kvinna, men det här är en andemakt. Vi måste förstå det. Idag är det en andemakt, och det gäller inte bara kvinnor. När det frågar om Isabel, så har den förkärlek att dra sig till det kvinnliga sinnelaget. Men motsvarigheten heter Ahab, och det är kararna som brukar hålla på med sånt. Så att det är jämlikt även där, tyvärr. I varje fall, Herren har försökt att komma till rätta med henne med olika svårigheter och lidanden, för att hon har velat dra på här på ett sätt. Hon har haft ett visst inflytande. Tänk att inom församlingen få folk som tillhör Gud att bedriva otukt, kanske med henne, och att äta offrat kött. Det är ganska tufft. Det krävs en annan kraft än vad församlingen egentligen består av när det går och gör så. I bästa fall är det köttet, men det kan vara demoner inne. Och när vi lockas och dras till det här, till de här lärarna, så ska man säga så här, att de behagar köttet. Då är det dags att börja se upp. För att köttet, det ger ingen god frukt i det andliga överhuvudtaget. Bara dygna ger det. Och allting som stimulerar mitt kött, det är någonting som, det ska finnas en viss varning i mitt huvud så att jag reagerar mot det. För det är inte det som ska göras. Mitt kött, mina synder, min skuld, allting där ska ligga på korset. Jesus har dött för allt det där. Låt det få vara sant. Glöm den människa som ni har begravt. Ni är döpt. Det är begravt. Och när ni går och håller fast vid de här grejerna fortfarande, om det är någon som gör det då, då är det bara döda gärningar. Och det ger ingenting annat än död. Köttet bara ger skräp. Äta kött från avgudda offer, det skulle kräva en halvtimme, så det hoppar jag över. Men det står också det. Det var en del till i det hela som hon höll på med. Isabel, originalet, kan vi läsa om i konungaböckerna då. Och det var ju alltså en kvinnlig drottning, en maktmänniska, som hade som syfte i allt hon gjorde att få bort kristendomen och sätta in Baal, profeterna och Baalslära. Baalsläran, den går ut på att dyrka någonting. Det ser ganska fint ut för man dyrkar ju någonting. Men de dyrkade skapade. De dyrkade som Herren Gud har skapat. De dyrkar till exempel kvinnan, asyrerna var med också, och det är sexualiteten som dyrkar. Och det är många idag som går på det. Jag satt och tittade på ett morgonnyheten, och när två kvinnor satt och de hade någon blogg som handlade om sexuella för kvinnors del då. Jag mådde så dåligt av det, jag tänker, varför det? Det var ju viktigt för de här två som satt där. De fick ju bli sedd. Men vad betyder det? Det betyder ju ingenting egentligen. Det där med det sexuella brukar kar och kvinna luska ut ganska bra själv. Det vet vi nog hur det ska vara. Det behövs liksom inte någon extra undervisning på tv för det. Nej, men i varje fall, jag fick direkt tankarna så här. Aserorna, de höll upprätthållet det sexuella. Och de gör det också på ett antikristligt sätt. För där ska vi tänka på att liksom, det sexualiteten har Gud skapat. Det är så barn föds. Ni vet vad som händer mellan en man och en kvinna. Och så ploppade fram ett barn så småningom. Eller ploppa och ploppa, det kan väl vara ganska tufft. Men och det är så det är skapt. Det är därför mänskligheten finns. Och det var det Gud sa redan i paradiset. Gå ut på jorden och föröka er. Det är bra att vi har gjort det. Det har människan lyckats ganska bra med. Och det är liksom en lust att få göra det. Vi kallar det för sexualiteten. Men asserorna hyllar sexualiteten, inte kärleken. Men vet, sexualitet utan kärlek, ja, då är det porr eller någonting då man pratar om. Kärlek ska finnas för att sexualiteten ska fungera som det är tänkt. Det går att bedriva sexualitet ändå på olika sätt. Och det görs idag på vanvärdiga sätt i vårt land. Jag går inte in på allt. Jag vet inte allt heller, men några saker vet vi ju. Men det är uppror mot Guds skapelseordning jag pratar om. Och där står hela landet och kulturen väldigt dyrt. För då går det under utan pardon. När det har gått så långt, då kommer det spällarna. Och då ska vi klara oss, vi som är hans barn. Och det kommer vi att göra. Guds dom kommer en dag över församlingarna också. Och det är nätt och jämt vi kommer igenom det. Men det är vi det. Vi har ju Guds nåd. Men alla andra då? Det ska gå under en gång. Men det kan ju bli som det har blivit för Israel också. Liksom att Gud låter stora lidanden och så komma över en nation för att man ska få börja om det som är gott och börja bygga upp allt på nytt igen. Det kan vara så. Då är den goda biten i det hela. Men jag vill inte spekulera i några tidpunkter. Den isabelska kulturen är så. Uppmana folk till att dyrka köttet. Det vill säga det som behagar mitt, mig och jag. Det är guden i den isabelska kulturen. Och det finns jättemycket att använda till det. Och de använder alltid någonting som Gud har skapat. Jag menar, om jag skulle börja på dyrka Jenny, min egen fru, då är det något galet. Skulle hon börja på dyrka mig så är det lika galet det. Men tänk vad skönt det är liksom att få tacka Gud för att han lyckades skapa Jenny så fint. Man måste liksom se att det finns en skapare i allting och det övriga är gåvor som vi har fått. Och vara tacksam över det. Och ge Gud ära. Men det gör inte den isabelska kulturen. Det är självet, jaget som är guden. Och i Isabels kultur, när den går över i den här aggressiva, militanta feminismen, då är det kvinnan som är guden. Så det finns en gudom där till och med. Så det är den isabelska kulturen kortfattat. Och när jag beskriver det så här, då förstår ni att det här jag pratar om är New Age. Så de hade en New Age redan på konungaböckernas tid. Typ alltså 900-800 före Kristus. Så det har bara gått i vågor så här. Ingenting nytt under solen står ju i Bibeln. Och när vi pratar om New Age idag, då pratar vi allt om New Age som händer. Det är borta och det är borta och det är borta och aldrig här. Vi har inte bedrivit någon magi. Vi har inte bedrivit någon trolldom. Vi håller inte på med sådana där ritar eller sånt. Inte vi. Nej. Men nu är det i sinnelaget. Vad är det som driver dem där borta till att göra så? De kanske också bor hos oss. Vi ska komma till det den här kvällen. Och då går jag till Galaterbrevet 5:20. Alla vet vad det står i Galaterbrevet, inbillar jag mig, men femte kapitlet och 20:e versen, det står alltså mycket om köttets gärningar. Där kommer vi till 20:e versen, där står det avgudadyrkan, svartkonst, fiendskap och så vidare. Otukt, orenhet, lösaktighet. Avgudadyrkan, det är en av köttets gärningar. Det är köttet alltså. Och då ska ni veta om att isabelska kulturen uppmanar folk, stimulerar folk till just avgudadyrkan. Här blir en alldeles speciell avgudadyrkan som heter, då tittar jag i Efesierbrevet 5 och 3. Tredje versen säger så här: men otukt och all slags orenhet eller girighet ska inte ens nämnas bland er. Det anstår inte det heliga. Otukt igen. Och girighet står det här i min översättning. I vissa översättningar står det själviskhet. Och när det går till grundordet för just girighet och själviskhet så är det ett och samma ord. Så det går liksom att tolka ut till det sammanhang det pratar om. Själviskheten. Paulus säger också så här att själviskheten får inte vara något tal om, för att det är en avgud. Israels kultur som stimulerar ert kött kommer att göra att ert själviskhet växer. Och då har ni en avgud inom er. Och då spelar det ingen roll hur mycket vi går och ser och upptäcker New Age överallt annars. Det här, det måste åtgärdas hos mig. Här måste jag börja. Och vi ska göra det. För att om vi inte gör det, då kommer köttet att växa. Och Kristi gärning får inte någon effekt för oss egentligen. Det är möjligt att vi kan bli frälst på grund av hans nåd ändå, så vi är med till himlen hela vägen. Men alltså, det är ganska trist att vara kristen och kötslig, kan jag säga. Mycket trist är det. Det är en öken. Så man vill liksom få vara i funktion på något sätt. Man vill märka att skaparen, användaren, finns för min del. Och jag kan få vara ett verktyg för hans sak ibland. Då blir man uppbyggd. Och då får man också det här med att det finns en mening med mitt liv. Men försök att vara kristen och vara kötslig. Åh, vad det är. Vilka hemska tankar man får. Då tycker man att allt är meningslöst. För det händer ju ingenting. Nej, men det tror väl jag det. Om jag drivs av mitt kött, men Gud kommer aldrig att stimulera mig. Jag kommer att se till att det inte blir någonting. Så jag ska bli så uttråkad så jag bara hamnar på knä. Jag bara skriker efter Gud en dag. Och då kommer han att fylla upp ett. När jag är på knä. Och när jag är ärlig i mitt hjärta, i min bön till honom. Eller också går jag till något ställe där jag kan få tillräcklig underhållning. För att slippa de här hemska känslorna ett tag. Eller någon drog. Det är ett alternativ. Eller trolldom. För då får du ju utöva din kötsliga lust. Eller svartkonst. Eller magi. Det kommer att leda åt det hållet. Och det är lite hårt att säga. Men jag har ju inte gott samvete inför Gud om jag inte säger det. Det är antingen eller. Snälla ni, det är antingen eller. Det är köttet eller anden. Den heliga anden. Och det vi ska leva i idag. Jesus Kristus gjorde allting färdigt. Hela den andligt juridiska processen är färdig. Och den är till vår fördel helt och hållet. Vi är frikända i varenda millimeter. Det är till och med så att ett streck är stryket över hela skuldebrevet. Möjligen kan vi ha lite skamkänsla kvar. Men det tar också Gud om hand. Så det är klart. Den heliga ande utgöts. Så Gud har gjort allting färdigt för oss. Och sen tvingar inte han någon av oss till något. Om vi vill gå vårt eget kötts väg, då gör vi det. Om vi vill gå den heliga andes väg, så gör vi det. Men tro inte att det inte blir konsekvenser av det. Det blir det. Herren ska vederlägga var och en efter hans gärningar. Han utransakar njurar och hjärtan, läser jag ju. Alltså vårt inre drivkrafterna.